Ni lyssnar på Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast. Alla våra avsnitt hittar ni på pennypodden.se, på Facebook och på iTunes.
Hej och välkomna till Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast. Vi är inte som vi brukar i vår studio i lägenheten på Pennygången, utan vi befinner oss i en stor sal i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan vid Redbergsplatsen. Varför är vi här, Daniel?
Vi har ju varit med och arrangerat ett bostadsvrål och detta är dag 2, så nu är vi alla jättetrötta och tycker att vad fan. Så då passar vi på att göra en påa typ.
Det är sånt man kan göra och ta sig friheten när man är med och arrangerar ett sånt här event, att man kan smita lite fram och tillbaka och ta en liten paus och göra podcast. Bostadsförhållet, Daniel, vi har ju pratat om det i podden tidigare. Vi har gjort en fantastisk jingle bland annat. Men vad är bostadsförhållet för någonting?
Ja, först och främst är det min idé. Nej, jag skojar lite. Nej. Nej, det kanske inte är helt och hållet min idé. Vad det är, det är en konferens där vi försöker sammanföra så många aktivistgrupper som möjligt i det här fallet. I Göteborg och prata bostadspolitik, hur man praktiskt kan göra. Vi gjorde en egen aktion som jag måste säga var väldigt lyckad. Vi stod och vrålade i Brunnsparken och minst 2 duvor dog, tror jag.
Och någon pensionär fick förmodligen hjärtattack när vi skrek. De olika organisationer som är med är bland annat Allt åt alla i Göteborg, Staden vi vill ha, Jag vill ha bostad, Nätverket Pennygångens framtid, plus ytterligare ett gäng organisationer. Vad är det som de och övriga deltagare fått uppleva under de här 2 dagarna av bostadsförhåll?
Ja, för det första så glömde du nämna den viktigaste organisationen. Det är ju vi själva såklart. Vi är extremt viktiga. Nej, det gjorde jag inte. Men ja, vad är det vi har fått uppleva? Jag vet inte.
Föreläsningar.
Föreläsningar alltså. Fast det är ju jädrigt så typ. Det gör man ju alltid.
Idag så har vi börjat dagen med att lyssna på Nabila, som du fick en liten pratstund med. Ska vi börja med att lyssna på henne kanske?
Ja, min hals har fortfarande inte blivit särskilt mycket bättre under dagen. Jag har just lyssnat på Nabila Abdul Fattah som har pratat om Alby inte till salu. Det var mer känslosamt än jag trodde att det skulle vara faktiskt. Men hur kom det sig att du hamnade här på bostadsförhållet?
Jo, det var så här faktiskt att du bjöd in mig och det kändes som att det var ett erbjudande jag inte kunde säga nej till.
Oh, intressant. Varför kunde du inte säga nej till bostadsförhållet?
Nej, men jag tycker att det är viktigt. Alltså, jag blir alltid väldigt så här, sentimental när jag pratar om Alby. Och hela den processen. Samtidigt som vissa gånger när jag har pratat om det, då har jag mått väldigt dåligt över det. Andra gånger som nu när jag pratar om det så känner jag ändå som att det var liksom någonting som var väldigt hoppingivande. Så det var därför jag kände att jag kanske borde komma hit och prata om hur vi gjorde och vad vi gjorde och hur det gick och vad det resulterade i. För att det resulterade ju sen trots allt i någonting bra liksom.
Jag noterade ändå ett par gånger att det nästan gick ett sus genom hela salen när du berättade om, vad ska vi kalla det, de antidemokratiska metoder som användes mot det. Skulle du vilja berätta lite om det?
Ja, de antidemokratiska metoderna som användes, det var ju det började ju egentligen rätt så tidigt när man fortfarande inte ansåg oss vara ett hot. Och det var ju att vi inte fick ha namnlistor för en folkomröstning på kommunala platser eller på ställen ställen som samarbetade med kommunen, bibliotek. Sista månaden lyckades vi få till att vi skulle ha det på ett medborgarkontor. Men samtidigt så ville man inte sprida liksom informationen om att det fanns liksom lappar där. Man hade ringt polisen på oss när vi hade liksom haft samlingar. Även fast alltid när vi hade samlingar så gick det väldigt fredligt till. Och vi hade alltid bra samtal med polisen och så vidare. Man har ryckt ner banderoller och röda tygbitar ifrån balkonger uppe på Albyhöjden. Man hade åkt runt med en sån här bil med en trappa på och dragit ner liksom tygbitarna från människors balkonger. Man hade erbjudit en muta till en aktör som då var verksam i Alby i att prata oss till rätta. Att vi skulle lägga ner hela kampanjen. Ja, kommunstyrelsens ordförande. Ett seminarium som vi skulle ha som hette All makt åt folket. Som är första meningen i Sveriges lag. Tyckte kommunstyrelsens ordförande var alldeles för provocerande. Så hon hade sagt, hon hade liksom gått ner. Hon hade sagt då till chefen under sig, att säga till chefen under sig, att säga till chefen under sig, att säga till den enskilde bibliotekarien att det där namnet får vi ändra för att det är alldeles för provokativt. Och att det skulle vara ett lite mer lättsamt namn, typ ungdomsengagemang och så vidare.
Jag kan ju inte hjälpa att ändå dra vissa paralleller till Pennygången där jag kommer ifrån. Och Pennygången är ju då ändå ett ganska annorlunda område och vi sprang aldrig på den typen av problem som ni sprang på. Skulle du våga spekulera i varför reaktionen blir så annorlunda?
Alltså jag tror att rent klassmässigt så kan det vara så att vi ligger på samma nivå. Etnicitetsmässigt så är ju Pennygången en vitare arbetarklassområde. Vilket gör att jag tror att människor där kanske är mer medvetna om sina rättigheter och inte låter sig trampas på samma sätt. I Alby då, där vi arbetade, är ju människor som inte har svenska som första språk, i alla fall när det kommer till vuxna. Att man inte är medvetna om sina rättigheter, att ofta så har första generationens invandrare i Sverige en väldigt tacksamhetsskuld till det svenska systemet, som man känner inte att man vill ifrågasätta det på samma sätt. Medan det var ju de unga som drev kampanjen, för att de är ju ändå födda och uppvuxna här. Men samtidigt så har man inte heller fått den informationen som man känner sig ha rätt till. Medan jag tror att så här, vita svenskar kan lättare söka sig till den informationen som medför att de får mer rättigheter.
Skulle man också kunna tänka sig att sådana som jag då, vita medelålders män i sina bästa år runt 40, också blir bemötta på ett annat sätt när vi söker informationen?
Ja, det tror jag definitivt. Jag tror att man pratar med dig på ett helt annat sätt än vad man pratar med en 16-årig ungdom som går till kommunen och vill liksom begära ut vissa handlingar. Det tror jag definitivt.
Ja, i övrigt, du är tillbaka i Göteborg och vad är din uppfattning hittills utav rålet? Du kanske inte sett så mycket, men lite grann. Vad tror du detta kan leda till?
Jag hoppas väldigt mycket på den här handboken, anti-gentrifieringshandboken. Att den ska kunna leda till någonting jävligt grymt faktiskt. Jag tror att det är bra att sammanlänka och att prata med varandra. Och så som jag har fattat det så är det inte bara göteborgare, även fast majoriteten är göteborgare. Men också att man pratar liksom om bostadspolitik över hela Sverige. För att, ja, jag tror att vi har väldigt mycket likheter.
Tack så mycket, Nabila.
Under gårdagen så fick vi höra två föreläsningar. Det var PG Nyström från Hyresgästföreningen som pratade om allmännyttans historia. Och det var Malmö mot diskriminering som pratade om sitt arbete. Sen var det två stycken workshops, bland annat en, nu kan du säga det, vad var det som skulle tas fram?
En gentrifieringshandbok.
Jag tror i och för att det var en anti-gentrifieringshandbok, men det kanske bara jag som tror det. Mattias, nej, det tycker jag inte, jag tycker det är roligt att skämma ut dig. Mattias Krusell från Allt åt alla var en av dem som deltog och arrangerade det seminariet. Och så här berättade han om det.
Jag sitter här med Mattias Krusell i de eminenta lokalerna på Falkgatan 7. Skulle du vilja lyfta någonting speciellt om gårdagen på bostadsrådet?
Att det var skönt att komma igång. Att vi alla hade vår workshop tillsammans med Crush, forskningsgruppen och staden vi vill ha.
Skulle du vilja gå in lite mer på vad er workshop handlade om? För den var ju onekligen nästan uppskruvad stundtals.
Den handlar om att vi har ett projekt tillsammans, att vi ska sätta ihop en anti-gentrifieringshandbok. Och då har vi bjudit in Söderorts institut för andra visioner från Stockholm, Johannes Samuelsson från Umeå, Allt åt alla Uppsala och två filurer som heter Daniel och Mattias från nätverket Pennygångets framtid. För att diskutera lite vad en sån här handbok ska innehålla, hur man ska lägga upp den. Och ja, lite olika praktiska frågor. Och det minner ut i bra diskussioner och mycket stoff i boken.
Så vi kan se fram emot den här boken, att den kommer att bli publicerad och kommer komma inom en... Hur långt, när in i framtiden ligger den, tror du?
Jag hoppas att vi ska få färdigt författat den och skjuten i vår någon gång. Sen beroende lite på vad som händer i övrigt, så början av våren eller slutet på våren, vi får se.
Nu sitter vi här och det är dag 2 utav bostadsrådet. Vad är det som kommer hända idag?
Idag är det... Oj, jag har inte schemat framför mig. Idag vet jag att vi har ett panelsamtal om fastighetsmässan Mippi i Mikan med Katarina Törn och aktivisten och forskaren Michael Edwards, som jag ser jättemycket fram emot. Och sen är det 2 workshops till. Jag tänkte att jag skulle gå på Staden vi vill ha's workshop om alternativ och strategier i bostadsfrågan, som jag tycker är bra, lite så framåtblickande, förhoppningsvis lite hoppfullt och så peppande. Tills jag går på.
Tack så mycket, Mattias.
Förutom då Allt åt alla så har ju en rad andra organisationer varit med och arrangerat, och här kommer ett pärband av intervjuer med andra organisationer.
Josefin Söderpalm. Jag är från Göteborgs förenade studentkårer.
Varför är Göteborgs förenade studentkårer med på bostadsrådet?
För att vi vill uppmärksamma kommunpolitikerna på att de måste ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen för alla invånare i Göteborg, och få dem att förstå att bostadspolitiken inte är en separat fråga, utan den hänger samman med sociala och utbildningspolitiska frågor.
Gör inte Göteborgspolitikerna det idag, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att de behandlar det som en separat fråga, och jag tycker inte att de tar sitt ansvar.
Vad borde Göteborgspolitikerna göra enligt GFS?
När det kommer till just studentbostäder så tycker jag att de borde bevara rabatterna på tomträttsavgälder, och de borde underlätta för studentbostadsaktörer. Men de borde också se till att allmännyttan tar sitt ansvar för att bygga vanliga hyresrätter också, eftersom det råder en allmän bostadsbrist i Göteborg.
Ni skrev tillsammans med Bostadsupproret och Jag vill ha bostad en debattartikel på SVT Opinion. Vad var det den handlade om?
Den handlade om de skärpta amorteringskraven på bolån som kommer komma, och att dessa måste följas upp av en ökad byggtakt på hyresrätter för att inte utestänga unga och studenter från bostadsmarknaden.
Nu är vi inne på vår andra dag här under bostadsrådet. Vad tycker du har varit den bästa biten, eller vad är det du kommer minnas bäst ifrån bostadsrådet?
Jag tycker den bästa biten är att alla de här väldigt olika organisationerna ändå kan samlas och enas kring en gemensam ståndpunkt, trots att vi har så olika ideologier bakom oss.
Igår kväll så var vi ute i den kalla Göteborgskvällen vid Brunnsparken och gjorde en aktion tillsammans. Kan du berätta lite om den?
Ja, vi gjorde en flashmob liknande sak där vi några i taget började skrika för att få uppmärksamhet från de som var i Brunnsparken, och sen så projicerade vi en ljusprojektion på en kommersiell byggnad i närheten av Brunnsparken där det stod att allmännyttan måste börja verka för den allmänna nyttan, bostäder åt alla.
Hur upplevde du aktionen?
Jag tyckte den kändes väldigt positiv, och att alla som var med på den kändes väldigt peppade. Sen så var det ju väldigt kallt, så det var tyvärr inte så mycket folk ute, men det var trevligt ändå.
Tack så mycket.
Ja, jag heter Erik Nomark och jobbar som opinionsbildare för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.
Hyresgästföreningen är ju med här under bostadsförhållet. Varför är ni med här?
Hyresgästföreningen är med i bostadsförhållet för att vi tror på samverkan, och för att det finns väldigt många nya organisationer och nätverk som lyfter bostadsfrågorna ur olika perspektiv. Vi har dels Pennygångens framtid och Pennybonden som är väldigt bra på att lyfta renoveringsfrågor. Sen så har vi studentorganisationen som såklart är experter på studenters perspektiv. jag vill ha bostad på ungas perspektiv och så vidare. Sen så tror jag också att såna här möten kan överbrygga organisationsbarriärer. Man kan lära av varann. Och bostadsrådet har ju visat på ett exemplariskt sätt att man kan enas trots olikheter kring lösningar. Vi har organisationer i det här sammanslutningen som kan betraktas som att de ligger till vänster. Andra som att de ligger till höger på den politiska skalan. Och organisationer som är neutrala. Och trots det så har vi lyckats då enas om en paroll om att allmännyttan behöver bygga fler bostäder. Och att samhället i stort måste göra någonting åt den skriande bostadsbristen.
Nu har vi ju kommit en ganska bra bit in. Vi har några programpunkter kvar här under söndagen. Vad har varit det största intrycket för din del under bostadsrådet så här långt?
Det har varit många av samtalen mellan seminarierna och manifestationen på kvällen när vi gick ner till Brunnsparken och projicerade våra budskap på en vägg och vrålade tillsammans.
Kan du berätta lite kort om den aktionen? Vad var det som hände i Brunnsparken igår?
Ja, vi samlades klockan 8 på Gustav Adolfs torg och med oss hade vi en buss med ett dieselaggregat och en projektor. Och så projicerade vi på en husvägg att allmännyttan måste bygga fler bostäder och att vi vill ha bostäder för alla. Sen så gjorde vi väl inspirerade av såna här internetfenomen som flashmobs och gjorde ett synkroniserat vrål inför förvånade resenärer.
Och det var en fotograf där från Hyresgästföreningen som filmade. När kommer vi kunna ta del av den filmen, tror du?
Jag ska jobba för att det blir så snart som möjligt så att vi får ut den här filmen för allmän beskådan via YouTube. Och vem vet, det kanske blir en sån här viral succé.
Och vi kommer länka den från Pennypodden och från Bostadsrådet. Tack så mycket, Erik.
Ja, jag heter Birgitta Nyström och kommer från gruppen Råd att bo.
Kan du berätta lite, vad är Råd att bo för någonting?
Det är en liten grupp i Gamla Masthugget i Göteborg och vi har blivit konfunderade inför allmännyttans politik. Jag till exempel som har bott länge där har ju upplevt hur bra det har varit och nu blir det sämre och sämre men hyrorna blir högre och då börjar man ju dra öronen åt sig och också börja agera för att förstå att jag måste också förstå mitt demokratiska uppdrag som enskild person och som grupp och det är det vi håller på med och vi forskar då i de här bostadsfrågor och lär oss vad betyder det och hur går det till med hyresregleringen och hur går det till hyressättning och varför har man inte reglering och underhåll och alla de här frågorna tar ju tid att sätta sig in i men det gör vi verkligen ordentligt nu.
Hur kommer det sig att Råd att bo är med på bostadsförhållet?
Därför att vi vill åstadkomma en förändring och vi ser att det här är lite varningstecken inför framtiden om det bara är marknaden som ska styra. Utan vi måste få in det här mänskliga momentet att det är vi medborgare som måste ha ett ord med i laget för framtidens utveckling.
Nu har vi kommit en bra bit in på första dagen här. Vad har varit dina intryck av bostadsrådet här i Göteborg än så länge?
Mycket aktivitet, alltså folk med stark vilja som vill verkligen förändra och som är glada och positiva människor. Som inte bara går in och ser felen utan också är beredda till att ta med det positiva i att kunna säga ifrån. Kunna vara med och bilda nya nätverk eller nya aktioner helt enkelt.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Hej, jag heter Malin Stenborg. Och jag är koordinator för bostadsupproret.
Och bostadsrådet, vad har du haft för roll där?
Initialt så visste jag inte riktigt hur det skulle bli. Och jag var mest nyfiken på vad det var och kom på möten och sådär. Och sen blev jag mer och mer aktiv. Och sen så fick jag en roll som samordnare tillsammans med Mattias, dig. Mina samordnande funktioner för hela konferensen.
Kan du berätta lite, varför är bostadsupproret med i bostadsvrålet?
Bostadsupproret jobbar främst för att politisera frågan om bostadsfrågan. Och för att lyfta upp just att unga vuxna är en särskilt drabbad åldersgrupp. Då. Men vi är ganska nystartat nätverk i Malmö, jobbar lokalt där. Men det här är frågor som rör hela Sverige. Och vi vill gå samman i bostadsförhållet för att få gemensam styrka med de andra som är med. Vi vill lära oss av andra organisationer och vi vill också kunna få stöd och utbyta erfarenheter.
Vi har ju kommit nästan halvvägs första dagen. Vad har varit dina intryck så här långt?
Jag tycker att det går väldigt bra. Det är väldigt intressant. Alla kommer med olika infallsvinklar och det är väldigt intressanta föreläsningar. Det är också roligt att se vilka som är med och varför. Och jag tycker att det känns väldigt opretentiöst på ett bra sätt och att det finns genuint engagemang här.
Vi har fått lite frågor på Twitter till vårt bostadsrådet-konto. Vad kommer bostadsrådet vara nästa gång? Kan du ge någon liten hint om det, om det finns någon möjlighet?
Jag kan ge en hint om att det blir i Malmö. Nej, men det är det som är tanken. Eftersom det först var i Stockholm och nu är det i Göteborg. Och ja, Malmö är ju, kämpar ju väldigt mycket med bostadsbrist och är ja, den tredje största stan i Sverige, tror jag. Så att vi har tänkt att det ska vara i Malmö. Och vi är många där som vill kämpa för det.
Så man får gå in på bostadsvralet.nu för att få mer information när det så småningom börjar närma sig eventuellt. Tack så mycket, Malin.
Jag heter Olof Antonsson och kommer från Gimby, Göteborg.
Hur kommer det sig att Gimby, Göteborg är med på bostadsvrålet här i Göteborg i år?
Ja, jag vill sätta lite stadsbyggnadsfokus på bostadsfrågan. Och så driver vi ju även vårt egna lilla projekt.
Och det ska ni ha en workshop imorgon tillsammans med Folkstaden. Kan du berätta lite, vad kommer hända imorgon?
Jo, vi vill ju bygga på Heden. Och då tänker vi fylla det med ett innehåll. Och det ska vi göra via en workshop. Och börja någonstans. Arbeta med bygggemenskaper. Som är, ja, det är något lite nytt så i Sverige. Men liksom, ja.
Vad tror du om seminariet imorgon eller workshopen imorgon? Vad kommer hända rent praktiskt?
Ja, folk kommer få tänka till och vara kreativa och skapa deras, som så här, hur de vill. Utifrån vissa givna ramar då, som vi har tagit fram.
Ja. Och vill man veta mer om det här så kan man såklart lyssna på vårt avsnitt om just Heden när vi intervjuade bland annat dig och Thomas när ni hade vernissagen på Heden på vår hemsida avsnitt 50. Tack så mycket, Olof.
Ja, sen Mattias så var det ju ett panelsamtal som jag inte medverkade på. Skulle du vilja berätta lite om det kanske?
Det var ett samtal som var under rubriken Cities for People, Not Profit. Och det var Katarina Törn, som vi ju känner väl från Pennegången, som höll i det tillsammans med Michael Edwards, professor från London. Och nu minns jag inte efternamnet på Margit som är från Berlin. Men hon kommer att presentera sig själv i de två intervjuerna som jag gjorde med dem om deras seminarier.
My name is Michael Edwards. I'm an economist and a city planner by profession, by training. I've worked for a whole lifetime in the university in London teaching city planning. And I'm also involved in a campaigning group in London, a network of activists and NGOs working on city planning questions from the bottom up, if you like, campaigning and organizing and supporting groups supporting each other across the city.
You have given a lecture and talked about stuff at Bostadsrådet. Can you tell us a little about what did you talk about?
Well, I was drawing attention first to some very important world trends or European trends, particularly the declining proportion of total social product which comes to workers as wages, and the growing importance of profits and rent from land and buildings, especially housing, in sharing out the product of European work. Secondly, the extremely important growth of financial money relationships between people, which now is dominating housing, the provision and ownership and use of housing, which more and more is a matter of money and income and expenditure, but also other spheres like health services, education services, water supply, things which are fundamentally common services, common assets, parts of the city which we all collectively made have become private properties to be managed to collect rent. So these are very common shared experiences across Europe, which not everybody is conscious about and thinks about, but which really you have to think about a bit if you're going to be useful to fight for your own individual housing, the housing of your estate, your neighborhood. And then I was talking also a bit about what is happening in London specifically and the kind of problems we have with our housing and our public space and trying to reclaim some sense that the city belongs to everybody.
And you talked and mentioned about building alliances between neighborhoods and building alliances between organizations, and that's what Bostads for Allet is about. Can you tell us a little about how have you been doing that?
Well, I suppose we've been trying to do it for the last 15 years, more or less. There are very good alliances between neighborhood groups fighting housing questions because the problems you encounter are very similar in different parts of the city, and groups which fight a battle in one place can offer a lot of advice and encouragement and support to other groups who are newly experiencing those same problems of eviction. For example, this week we had a block of 93 apartments lived in by quite poor people, many of them very old, which is sold to an American venture capitalist enterprise, which now says it wants to get all of them out. They have very insecure contracts to get all of them out and replace them, to modernize the building. And the apartment, which at the moment has a rent of 600 a month, would have a rent of about 2,600 a month after the modernization. So this is a total transformation. But groups from other parts of the city have been able to come and support them, help them make an argument, help them with legal advice and political advice. So that's very valuable. It's much more difficult making good alliances between groups which have different origins. Like, for example, environmental groups mainly concerned about green space, or groups that are defending health services, hospitals, medical services, because they often come from different class backgrounds, different ethnic compositions. So we have to be very careful there not to try and force people to reach agreements, but to find some areas of overlap, some areas where you can sign the same evidence or make the same submissions, even though you don't agree about everything.
Yeah.
So we have to keep the structure very loose. It's so not like forming a political party where everybody has to agree the manifesto. That's very divisive, I think.
So if, as a final question, if you would give one advice to us at the Bostads for Allet, how should we proceed with this work that we have been doing to get groups together? What is the most important thing to think about?
I think I would say from our experience, don't have majority voting. You know, don't just choose the most popular option.
Why?
Allow people to have different points of view, go on debating and discussing until you find some areas where you can act together. Because at the moment, I don't think we are trying to form a new political party with a program and a set of rules. We're trying to mobilize very diverse sections of the society. I mean, we have one very interesting thing in London, which is that there are some groups organizing not around housing but around business problems, particularly Latin American businesses. People from Colombia, Peru, Venezuela, countries of South America who are running businesses in certain neighborhoods of London. Very strong little economy of these businesses under immense pressure of displacement and redevelopment. And they are getting very organized, and we cooperate with them very well, but remain very separate in a way, because everything is in Spanish, they're very strongly connected to each other, but we're all facing the same enemy in a way.
Thank you very much.
Okay,
thank you.
Good luck.
Hi, I'm Margit Meyer. I'm a political scientist, live in Berlin, have been teaching at the Freie Universität, and one of my interests is urban politics.
And you are here at Bostadsrådet today, and you have talked at the seminar. Can you tell us a little about what did you talk about?
Well, I was asked to compliment Michael's very broad talk with some of the experiences of different urban movement responses of how to deal with the transformations that cities are undergoing.
And these movements in Germany, what are they like?
Well, I talked about the Right to the City Alliance in Hamburg, which is a network of rather different, but all rather different urban or groups organizing around urban issues, from environmentally concerned to anti-gentrification activists to artists who are struggling to find affordable studio space in the inner city. So even small shop owners who can no longer afford the prices in the city, so they have banded together in order to challenge the city for sale policies which the municipality has been pushing. And I also talked about some of the not quite as well networked, but also rather impressive in parts, struggles that have been going on in Berlin. For example, the Kotti und Co. initiative. Kotti is the abbreviation for a central square called Cottbusser Tor, an area that has large social housing tenement buildings where since the 70s mostly Turkish and other guest worker families have been put, and they're still there, but now they are being pressured out due to the rising rents, and so they have 2 years ago started to fight this process because they don't want to be squeezed out of their neighborhood where they have invested a lot of blood and tears and made it actually a livable area. And other anti-eviction struggles, in part successfully blockading when the police come to evict people from their houses. And people protesting various schemes of development that are designed to bring investors or tourists or certain high-tech or media industries, but in the process of doing that would have detrimental effects on the people living there. Media Spreeversenken was one of the examples that I tried to talk a little bit about. A big and also successful initiative that has formed around the former airport Tempelhof is another wonderful case, because the city wants to use this now vacant nature space, which residents have have usurped to do all kinds of activities there. They fly kites, they grow community gardens. They've really taken to it with lots of interesting experiments, and it's widely used and widely accepted. But the city argues that don't we need to build more housing, and so they would like to develop with residential and not affordable housing, most of it anyways. And so the group organized a plebiscite, which was successful, and stopped these plans in the track. So I described all these in order to also show the necessity of collaborating and forming alliances, because only when these groups actually understand how connected their various issues are with each other, that increases the chances of their success.
I talked to Michael about exactly that, forming alliances between organizations, forming alliances between neighborhoods, and Bostadsvrålet is exactly about that, forming alliances between different groups that is working in housing policies and that stuff. But what is important from your experience, what is important to think about when you form these alliances so the different organizations can work well together?
The reason I stress the necessity of forming alliances is the experience that if we don't, then the more privileged social movement organizations end up often being quote-unquote successful to the extent that they manage to save some alternative little space for themselves. Like they squat a house and then they negotiate with the city and they reach some kind of compromise and then everybody is happy. And so we have to distinguish between relatively privileged, often middle-class-based, sometimes artist-based or culture-based or driven projects that, especially in this contemporary context of creative city politics, where the municipal leaders see some advantage in instrumentalizing such movement groups for their own purposes of making the city more attractive, especially to tourists who love to see graffiti in Berlin, you know, very exciting, or spiffed up formerly anarchist squatted neighborhoods. So these groups have some leverage, and they often end up being successful at the expense of people who do not dispose of such cultural or otherwise exploitable capital, in inverted commas. Only if the various groups that are adversely affected by contemporary urban politics, which is so much in the interest of global real estate developers, global speculators, with such horrible and scary in the sense of that it will fragment and divide our societies. So we need to be aware of the groups that are being pushed out, because if we aren't, they will end up turning the peripheries into riotous no-go areas, and who wants to live in cities like that?
Thank you very much.
Ja, och därmed så får vi väl anse att vår rapportering från Bostadsvrålet som nu var i Göteborg får anses avslutad. Men vi hoppas såklart att det ska gå vidare. Det finns väl ett visst rykte som säger att det hamnar i Malmö någon gång 2015. Och då lär vi vara där och rapportera om det också. Vill du lägga till någonting, Mattias?
Jo, att vill man veta mer om dels kommande bostadsvrål och lite sammanfattningar av det som hänt under helgen, så går man in på www.bostadsvralet.nu. Och med det säger vi tack och hej för idag. Ha det bra. Hej då!
Vill ni kontakta oss som gör Pennypodden, så hittar ni alla kontaktuppgifter på pennypodden.se.